Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. En av de roligaste sakerna för mig som programledare i den här podcasten, det är att man får träffa så många olika spännande människor ifrån en massa olika yrkeskategorier. Och idag så blir det ännu en ny sådan som det ska bli grymt spännande att få höra mer om. Därför att veckans gäst kan titulera sig som influencer, föreläsare, författare, skribent, webbprofil, astrolog på tidningen Nära och tidningen Tara. Och dessutom så är hon en framgångscoach. Vi har även sett henne och hört henne medverka i såväl tv som radio. Och med det sagt, kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Helena Magdalena Ivikrans Nett.
Tusen tack, vad kul. Vad härligt det är ibland att höra vad man håller på med hela dagarna.
Ja, eller hur?
Ja, precis. Underbart. Jag är så tacksam att få vara här.
Ja, och jag är jättenyfiken på att ha dig här idag. Och det finns ju en viss historia som ligger bakom det. Och den kanske vi ska riva av med en gång. Så lyssnarna är med på banan direkt här.
Ja, gör det. Bara ja. Just do it.
Ja, precis. Och då är det ju så här att du och jag har ju haft en liten sommarflört när vi var 12-13 eller 13-14 eller vad vi nu var. Men det här är ju då alltså på Almöns camping det här utspelar sig. Och jag minns ju då dig som en blond tjej där som jag... Och så vet jag att vi brevväxlade lite någon stund och så bodde du i Hindås och jag i Frölunda. Och därefter så vet jag inte så mycket mer förrän nu, 44 år senare, så sitter vi bara här igen.
Jag flyttar mig närmare och ser, du är fin. Hon bara skrattar åt mig, men vad gör väl det? För nu har vi flytet, nu är det som det ska. För här sitter Helena och jag.
Ja, det är helt otroligt. Det är verkligen helt otroligt. Jo, men det var ju en rolig händelse också. Alltså att jag rymde ut mitt i natten med min stora syster för att träffa dig. Så vi väntade tills våra föräldrar hade somnat och så, vi ska väl gå på toaletten. Och så smet vi ut och var ute i flera timmar och sen vaknade ju våra föräldrar. Och insåg att vi inte var kvar där, så de kom ju ut lite sådär pinsamt och hämtade oss vid servicehuset mitt i natten.
Ja, just det var där vi hängde.
Jajamensan.
Men det var ändå väldigt oskyldigt.
Det var det. Det var lite håll i handen och lite puss.
Ja.
Ja, kom ihåg det, att det var så himla... Man var så ung och livet var så spännande. Och mellan Hindås och Frölunda så var det ju typ som från Göteborg till Los Angeles. Det kändes ju så.
Ja. Du, så långt är det inte emellan oss nu, för nu är det bara någon meter här vid bordet. Och det ska bli grymt kul att få höra vad som har hänt sedan dess, givetvis. Samtidigt som jag har kunnat följa dig på sätt och vis, i, inte minst i media då, när man har, eller på Facebook eller vad det kan vara, att du har gjort en gedigen resa sedan vi träffades.
Mm, verkligen. Det är som att man kan ju välja om man vill att leva många olika liv under samma liv. Och jag har alltid älskat det här att gå vidare, utforska. Jag älskar frihet liksom. Jag vill inte sitta fast i någonting och bara göra samma saker. Utan jag har flyttat runt en del, lite flyttvågel, bott i olika miljöer, bott i olika länder. Och egentligen haft den här karriären som jag har nu. Började jag egentligen med väldigt tidigt, men sen utbildade jag mig och så hade jag en annan karriär då som chef inom socialtjänsten i många år.
Mm. Vi ska komma in mer på det, men innan vi gör det, Helena, så tänker jag att jag måste ju fråga hur det står till med dig en dag som denna.
Det står fantastiskt bra till, skulle jag säga. Det är underbart och jättekul att träffa dig och få vara med i den här spännande podden, känner jag. Jag är sådär lite pirrig och vad kul, vad ska vi prata om, tänker jag.
Ja, det ska du snart få reda på.
Precis.
Nej då. Du fick ju i uppdrag fram tills idag att välja ut två låtar och du ska inte få avslöja dem, men jag tänker ändå, var det svårt för dig att välja ut dessa låtarna?
Ja, det var otroligt svårt. När jag fick frågan här om jag ville vara med i din podd så kände jag, gud vad kul. Och jag kände ju bara att det var något bekant över det, men jag hade ju inte fattat vem du var. Men din energi fångade ju mig då och podden gjorde det. Och sen, jag började på tusentals låtar. Alltså jag menar det verkligen på riktigt. Var i livet ska man hoppa in? Vilken genre ska man hoppa in i? Vilka låtar har följt mig genom livet eller bara kommit in som ett bombnedslag och förändrat mitt liv? Så det var svårt.
Och svårare ska det bli här, för vi har ju fler frågor än så här i podden.
Jaha du.
Men först ska vi konstatera att Helena Magdalena Ivegrans Nett är född den 15 oktober 1968 i Göteborg och delvis uppväxt i Hindås.
Så är det, korrekt.
Mm. Hur var din uppväxt?
Ja, jag måste säga att jag upplever att jag haft en väldigt, väldigt fin och bra uppväxt. Jag var ju ett väldigt känsligt barn, väldigt medial också, men också väldigt kreativ, väldigt skapande. Jag höll på mycket med att skriva och sjunga, älskade att sjunga. Och jag växte upp ute på landet, i huvudsak på hästryggen då, ute i skogen. Lite så här ensam var när jag var hemma. Sen hade jag ju mycket härliga kompisar då i Hindås och Bollebygd och sådär. Men jag måste säga att jag tycker lite skyddad verkstad, tror jag.
Mm.
För sen skildes ju mina föräldrar när jag var 14 och ett halvt. Och vi flyttade till stan, till Hjällbo. Och det var ju en otrolig skillnad. Och jag tyckte det var superhäftigt att komma in till stan och ha kompisar nära och ja... Det var en stor förändring, en spännande förändring.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. För då tänker jag ju så här att ja, från en skyddad verkstad till jordens alla planeter där du befinner dig emellanåt idag.
Ja, så kan det ha varit. Och jag har liksom genom livet haft med mig någon sån här känsla av att livet är som en skola och att vi lär oss väldigt mycket. Så jag har sett det som en möjlighet att samla på erfarenheter och lärdomar. Och när jag just då kom ifrån den här skyddade verkstaden till Hjällbo som, det var ju en helt annan tid än vad det är där nu. Men jag mötte ändå det här socialt utsatthet på ett sätt som jag aldrig hade gjort, som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Så det var väl där som jag började bestämma mig någonstans för att jag vill jobba med att hjälpa människor. Och då vill jag gärna bli kurator då. Alltså hjälpa människor som har det svårt, framförallt ungdomar då.
Mm. Nu ska du få hjälpa mig med någonting helt annat. Och det blir egentligen att konstatera att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
Jag lyssnar på musik 24/7 i stort sett.
Mm.
Jag lever musik och så sjunger jag ju en hel del. Men nu är det mer för husbehov då. Så musiken är nog det som påverkar mig mest hela tiden. Jag lyssnar mycket på texter, men även på själva musiken, vilka instrument och takt och sådär.
Mm. En följdfråga på detta, det blir ju naturligtvis vilket som är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en sån där jättetidig ålder.
Vi lyssnade mycket på musik hemma hos mig. Mamma lyssnade jättemycket på musik, kommer jag ju ihåg. Så jag har mycket minnen liksom med musik, men så var min mormor med i Rännstensungar med Cornelis Vreeswijk och de här. Och jag fick köpa den här skivan då i min lilla, lilla värld av blommor.
I min lilla, lilla värld av blommor finns det plats för alla och en var.
Och den tyckte jag var... Det är så fin text och den är så fin del i filmen också.
Absolut. Vilken var då den första plattan som du kom att köpa för egna pengar?
Ja, det var började det. Ja, men det måste ju varit Noise.
Mm.
Ja.
Bedårande barn av sin tid.
Ja, men det var nog den skivan som kom innan det. Jag tror bara den hette Noise. Och sen kom Bedårande barn av sin tid, tror jag.
Ja, just det.
Något år efter eller någonting. Men jag köpte de skivorna vart efter de kom då. Jag älskade Noise.
Mm. Det var lite sådär. Antingen så var det Noise eller så var det Gyllene tider. Men du var alltså Noise-damen.
Jag var det. Och jag var ju Gyllene tider också. Och Freestyle och liksom Magnum Bonum och alla de här. Men Noise var nog det som jag tyckte var coolast på något sätt.
Mm. Jag tror inte vi hade någon sån där låt att förknippas med Palmön den där sommaren.
Nej, vi hade väl ingen bergsprängare med oss ute den här natten vid servicehuset, tror jag. Utan det var nog, det var nog vi själva som sjung kanske.
Ja, det var nog så. Du är ju ett medium idag.
Mm.
Och när upptäckte du egentligen att du hade ådra för det?
Jag var ett väldigt medialt barn. Vilket gjorde att jag såg och upplevde väldigt mycket som, för mig var ju det helt naturligt. Så jag trodde ju att alla andra gjorde det också. Så var det ju. Och det är väl det som man ibland kan säga det här till barn då, fantasikompisar eller fantasi och sådär. Det var ju en värld runt omkring mig som jag såg. Och till viss del så, jag såg också då det man kan kalla för andevärlden. Jag såg att det bodde andra i vårat hus också. Och just det vill inte jag berätta för mina föräldrar, för jag var rädd att inte de fick stanna kvar där om jag sa någonting, så det bar jag på själv.
Mm. Hur upptäcker man att det finns en ande i huset?
Men jag såg ju dem. De var ju omkring oss precis, alltså levande människor är mer fysiskt konkreta. Men så såg jag också de andra människorna som var där, de är lite mer svävande och lite mer suddiga i sina konturer och... För mig var det helt naturligt, jag var ju ett barn, jag hade ju inte liksom någon begreppsvärd att det finns och det finns inte, utan för mig fanns ju allt.
Mm.
Och jag kände ju ofta att jag var iakttagen, så jag var ju så här lite mörkrädd och jag tyckte inte om att vara själv hemma. Som tyvärr hade vi en stor schäferhund då som jag kunde ha som lite bodyguard. Men för mig var det där helt naturligt och likaså när jag var ute i skogen då till häst så kunde jag också se och uppleva olika saker. Och jag fascinerades ju som ett barn gör. Vad kul, vad spännande, wow, där såg jag någonting igen. Sen när jag blev tonåring kanske, jag tror det, ung tonåring någonstans där. Då började jag förstå att alla inte hade det likadant som mig. Och då blev det jättejobbigt för mig.
Mm. Ja, det kan jag förstå.
Mm.
För jag har aldrig sett någon ande, vare sig som barn eller vuxen.
Nej, många har ju inte det. Och samtidigt så är det många som har det. Och då liksom när man är ung tonåring... Och vi släppte ganska mycket också när vi lämnade Hindås. Så jag tror att det var förutsättningarna där uppe, liksom lugnet och skogen och nära naturen. Och jag var mycket på egen hand och sådär. Sen när vi kom till Angered så där minns jag inte liksom att det var på samma sätt. Så jag släppte ju också det där. Men sen kom det ju tillbaka igen och jag tyckte det var jobbigt. Jag ville vara cool, jag ville vara tuff. Jag var ju hårdrocksångerska liksom. Jag ville ju inte hålla på att vara andlig i den åldern. Jag tyckte det var jättejobbigt.
Mm. När kom det tillbaka in i livet på dig?
Jag tror aldrig att jag lämnade det helt egentligen. För att när just det här med andevärlden och sådana saker. När det släppte, då kom astrologin väldigt starkt. Då var jag ung tonåring. Så då höll jag på med det. Och sen när jag var lite äldre i tonåren. Då var det ju ändå ganska så här populärt att man skulle hålla på med anden i glaset. Och massa svarta madam och massa grejer. Så det gjorde vi. Det var ju jättedumt. För det är ju inte alls något bra att hålla på med. Men det höll vi ju på med. Vilket gjorde att jag blev ännu mer mörkrädd. För jag fick ju ännu mer upplevelser. Och sen så, ja. Det har väl varit med där hela tiden. Mer eller mindre. Men jag har också alltid haft en väldigt, väldigt stark intuition. Jag har alltid kunnat få varsel om framtiden. Och jag har också alltid kunnat se in i framtiden.
Mm. Jag tänker det här med astrologi. Om du och jag var på en dejt nu här i vuxen ålder. Och så träffas vi på ett café och så kommer du in där och ser mig och så säger du: tjänare, tjänare, vad är du för stjärntecken? Ja, jag är vattenman. Hur så? Nej, men du, då kan vi kan skippa den här fikan, för det kommer gå åt helvete, eller det kommer att gå skitbra.
Ja, det är ju så. Jag är född i vågen då och du är ju vattenman och det är ju en sån här perfect match. Men det är ju risk att vi pratar sönder varandra, för det är ju två kommunikativa tecken. Men mängder av spännande diskussioner. Mm. Och starka band också.
Men du skulle ändå kunna komma fram till det liksom. Som jag hade sagt istället att jag var ett lejon.
Du har inte lejonutstrålning.
Nej.
Utan det jag hade gissat på hos dig, det hade ju i så fall varit tvillingarna. För du är som mina killkompisar. Du har samma energi som dem.
Mm-hmm.
Mm. Och det här glimten i ögat, lite snabb i käften och liksom en riktig kommunikatör. Så du har ju verkligen de egenskaperna också som passar med vattumannen och tvillingarna då. Och vågen då. Vi är samma.
Så om jag ska gå på dejt då ska jag hålla mig till?
Alltså det som gör det ju lite intressant när vi som är födda då i luftens element, våg, vattuman, tvilling. Vi dras gärna till varandra och vi pratar jättemycket. Vi har underbara samtal och liksom massa tankar och mycket mentalt och sådär. Men om det ska hända någonting, då behöver vi egentligen träffa eldens element. Vädur, lejon, skytt. Då blir det lite mer intressant.
Vi vattenmän går dit och släcker elden liksom.
Nej, jag skulle säga så här. Du är underbar syre. För kom ihåg, du är luft, du är inte vatten. Nej. Du är luft, du är eter. Du är framtidstecknet dessutom. Du ger ju elden syre. Och du vet vad som händer när elden får syre, eller hur?
Ja.
Uppflammande passion. Ja.
Mm. Herregud, du skulle ju kunna vara ett sånt där medium som alla behöver när man ska gå på dejt.
Det är jag också.
Ja, du är det. Ja. Ja, nu. Varför visste inte jag det tidigare?
Ja, eller hur, när man tittar i backspegeln och så ser man att ja, det där kanske var en lite större utmaning.
Mm.
Mm.
Men du, jag är ju en sån här människa som, där allting ska vara logiskt. Liksom. Mm. Och för mig då, när det kommer till det att kunna se in i framtiden exempelvis, då känner jag att, oh men gud vad bra det hade varit. Det innebär ju att jag kommer ha 7 rätt på min lottokupong varenda vecka, om jag kan se vad det ska komma för nummer där.
Då får du träna upp den förmågan så att du blir riktigt, riktigt bra på siffror, skulle jag vilja säga.
För det, men du menar att det är möjligt?
Jag tror inte att det är så himla enkelt när det blir så exakt. Men det skulle kunna vara så att om det är meningen att du ska få de här 7 rätten, så skulle du kunna få hintar om vilka siffror du ska ha. Du vet väl vad intuition är?
Ja, framförallt vet jag vad attraktionslagen är, för det har jag läst om nu så inför våra dejt.
Bra! Bra jobbat. Ja.
Ja, för den jobbar du med mycket också.
Mm, det gör jag, och jag har alltid varit också väldigt intresserad av det här. Jag också, just efter att ha bott i olika miljöer, också olika länder, det här med våra mentala programmering. Jag flyttade till Israel när jag var knappt 18 år och jag utgick ju från att alla var som jag var, min syster och mina vänner som var med där. Men det var ju något helt annat att leva i. Det är också ett väldigt speciellt land såklart att leva i.
Mm.
Och jag levde i en judisk familj, så det var ju en helt annan tradition och allting sånt där. Och då fattade jag det, att gud vad jag är svensk. Jag insåg verkligen att jag är jättesvensk. Hade jag varit född i Israel eller på Bali eller Sankt Martin eller någon annanstans, så hade jag ju till mångt och mycket varit präglad på ett helt annat sätt. Så vi kan ju förändra våra tankar och våra förväntningar.
Mm. Mm. När det kommer till det här mediala och astrologi och allt vad det nu är. Är det större i andra länder än i Sverige? Och i så fall, vilket land är det som är världsledande inom den gebiten?
Ja, jag skulle nog separera det där egentligen. Astrologin är ju väldigt, väldigt stor i USA, England, Kanada, Australien. Våran västerländska astrologi då. Sen har vi den vediska astrologin som är oerhört stor då i Asien, Indien bland annat. Jättestort där. Och sen har vi ju kineserna, de har ju sitt eget. De har ju djurens olika då i sitt horoskop. Väldigt många i Sverige håller sig till det som är vetenskapligt då. Och vetenskapen är ju väldigt ung egentligen. Den kom ju väldigt mycket på 1600-talet. Och astrologi har ju inte funnits på våra universitet precis. Danmark har haft astrologi. Men utomlands kan man ju läsa också på olika skolor inom astrologiska ämnen då. Mm. Men inte i Sverige. Vi är skeptiker, vet du.
Det är så, ja. Möter du på mycket skeptiker i din roll?
Vad det gäller astrologin så är den är väl väldigt accepterad ändå. Alltså, det har alltid funnits horoskop i tidningarna. Sen kan ju folk vara lite skeptiska till det. Och det kan jag förstå, för de här få raderna för varje stjärntecken, de blir väldigt generella. Men om man verkligen tittar på de här riktiga förutsägande horoskoperna över världen till exempel. Många i USA och Kanada som jobbar med det. Och kan ju säga på dagen hur börsen åker upp och ner och när det blir väldigt spänt i världen och sådär. Så att astrologin är ju väldigt stor, väldigt bred.
Mm.
Jag möter inte så många människor som är skeptiska till det jag gör. För det har nog blivit lite så att jag håller mig nog kanske mycket med människor runt omkring mig som är liknande. Sen jobbar jag en del i Grekland och där är ju andligheten mycket, mycket större än vad den är här i Sverige. Alla greker tror på energier och stjärntecken och sådär. Italien så säger man ju, hej, vad heter du? Vad är du för stjärntecken? En jättestor skillnad.
Ja, verkligen. Det är inte riktigt det man gör här direkt.
Nej. Sen då andligheten, för det låg ju också lite i den frågan där. Väldigt mycket av det som man inom området andlighet ägnar sig åt, det är ju mycket från det österländska då, det här med meditation och Bali är ju en sån här väldigt magisk plats där allting har en ande om man säger. Så där är väl öst mer framträdande än vad vi är. Sen USA är ju, det här är ju jättestort och det här med kristaller och allting sånt. Sverige ligger väldigt på efterkälken. Och en sak till, det är ju det här med healing som har en helt annan tyngd i många andra länder. Till exempel i Norge har man ju healing på sjukhus för att man har kommit fram till att det här gynnar patienter. Och vi är ju långt ifrån det i Sverige, men däremot så nu när jag var lite halvt utbränd för 2 år sedan så gick jag till läkaren och jag vill inte liksom ha mediciner och sådär. Jag vill inte heller vara sjukskriven utan jag var bara kolla hjärtat. Och då fick jag Medyoga på recept på vårdcentralen. Och det är ju ett jätteframsteg alltså. Så jag fick åka till Frölunda faktiskt och gå på Medyoga där på vårdcentralen. Så att det börjar ju liksom, det börjar byggas lite broar emellan på något sätt. För Medyogan kommer från Kundaliniyogan, den mest andliga yogan utav alla.
Mm.
Så det händer mycket och det här med tankens kraft då som, det är ju väldigt, väldigt stort i USA. Det här The Law of Attraction i USA, Australien liksom. Och jag var med i en artikel här nu ganska nyligen i Göteborgs-Posten. För då är det en man som forskar på det här med visdom. Det tycker jag är jättespännande. Kan man bli visare liksom? Jag har alltid sagt att man kan det. Vi kan lära oss att tänka på ett annat sätt och sådär. Och den jättefina artikeln som kom då, skriven av Emily Aune, då var rubriken psykiatriker och medium överens. Vi kan träna för att bli mer visa.
Mm-hmm. Emily Aune, det är min gamla chefs dotter.
Se där ja.
Vi har många gemensamma punkter du och jag.
Ja, det har vi.
Står det skrivet i stjärnorna?
Ja, det är klart det gör. Eller hur? Det var ju därför universum försökte ju då för länge, länge, länge sedan så såg de att de här två personerna, de har mycket gemensamt och de skulle kunna ha jättemycket härliga samtal och kärlek och allting. Så de satte ihop oss där på en campingplats på Tjörn.
Ja, det var så.
Ja, men det är klart. Allting har väl en mening, eller?
Ja, ja, ja. Och nu sitter vi här 44 år senare.
I en poddstudio.
Ja, och då tänker jag att jag ska fråga dig, om du nu är så duktig på att kunna se saker och ting, kan du berätta för mig hur kommer det att gå för mig och den här podden?
Det kommer att gå jättebra så länge du liksom lyssnar inåt så att du verkligen brinner för den här motivationen. För du har en väldigt stark energi i det du gör och du är superduktig också på hur du ställer frågor och sådär. Så håll kvar den energin så kan du bara lyfta, 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 lyfta.
Mm, ja, det var härliga ord. Jag hoppas att din spådom stämmer väl in.
Vattumännen kan ju ha en tendens att tröttna på saker och ting. Att man brinner ett tag och sen att man kan bli lite uttråkad. Det var därför jag sa det. Att håll kvar motivationen, brinn för det här nu. Fortsätt framåt, för det är det som gör att du lyckas.
Ja, men herregud, du är ju avsnitt 121. Så att energin tror jag inte det är något fel på.
Bra. Keep on going.
Ja, det ska vi göra i dubbel bemärkelse. För nu ska vi gå vidare här också i podden. Men innan vi kommer in på det här med musikens tecken som jag ska leda in på så småningom. Så vill jag också säga att jag hörde dig i Agneta Sjödins podd. Så in i själen. Och det var ju just mycket om det där med attraktionslagen. Och den får ju mig osökt att komma in på den här filmen The Secret.
Filmen The Secret är ju en härlig filmatisering, givetvis. Och hon pratar ju också med många av de här stora inspiratörerna, de som har varit verkligen störst på Law of Attraction. Och den blev ju lite anklagad för att vara väldigt ytlig egentligen, just det här att bara skapa materiellt välstånd. Men det är ofta det som är det lättaste att se och lättaste att mäta liksom. Men, och jag skulle nog egentligen backa bandet också fram tills jag var ung där när jag hade bott i Israel. Och framförallt när jag bodde i Israel när jag började förstå hur jag själv tänkte och vilket land jag kom ifrån. Det jag upplevde då i slutet på 80-talet här i Sverige att vi hade det väldigt, väldigt bra. Men ändå upplevde jag att det var mycket oro och mycket negativt så här. Medan jag bodde i Israel som var ett tufft land att leva i med, ja, det är ju alltid tyvärr svårigheter i det landet samtidigt som det är ett fantastiskt land. Där mötte jag en helt annan mentalitet och en helt annan tacksamhet än vad jag hade kommit i kontakt med. Så när jag kom hem så var det som att någon lite hade suddat ut min hårddisk på något sätt. Mycket av min mentala programmering hade släppt. Och då var jag verkligen en sökare och jag kände mig väldigt vilsen i tillvaron och vilsen, vem är jag och vad vill jag? Och det kändes tomt. Mm. Och då började jag komma i kontakt med böcker av Lewis L. Hay, You Can Heal Your Life, och det var Wayne W. Dyer, Älska dig själv, Sikta mot stjärnorna, och Deepak Chopra, Livets sju andliga lagar. Och jag började läsa de här böckerna och jag bara sög i mig dem, jag var som en svamp verkligen. Det här att plocka fram sitt själsliga jag och verkligen ägna sig åt kreativ visualisering och lyssna inåt också till vad som är meningen att man ska utveckla det här livet när man går framåt. Och det var ju egentligen mina första kontakter med det som sen återigen kom att kallas då The Law of Attraction. Så jag har alltid varit djupare i det ämnet, så när The Secret kom så tittade jag på den. Jag fick boken av min bästa vän Linda och då kände jag så här, ja, snyggt förpackat, men hur ska vi i våran svenska mentalitet kunna förlika oss med det här liksom? Det känns inte alls som att det stämde överens med de som vi är i vårat land.
Mm. Men det här är ju lite det som du egentligen så småningom plitade ner i din första bok Lev din dröm.
Precis, för jag blev väldigt påmind av The Secret. Och alltså man kan säga vad man vill om när man tittar på den filmen. Men jag kan bara säga att de har rätt. Det är så. Och enda sättet för oss att förstå hur det funkar, det är att prova. För här är det ju, det handlar om att gå från logik då. Att gå in och bara testa. Alltså, jag kan inte logiskt förklara för dig hur det känns att åka flumride. Jag kan tala om för dig hur det går till och att du sitter i en vagn och du åker där på de här och du kan bli lite nedskvätt i nedförsbacken. Men det är först när du själv har provat som du får en egen upplevelse av det. Och så är det också med attraktionslagen. Och då var det så att ja, det hände väldigt mycket i vårat liv där 2007. Väldigt tragiska saker. Min dotters älskade pojkvän dog och hela vårt liv bara föll som ett korthus, verkligen. Och ja, det var kris och det var chock och allt var fullständigt kaos. Och först så var jag bara väldigt, väldigt rädd för min dotter orkade inte leva. Hon skulle aldrig ta livet av sig, men hon orkade, ingen livslust. Så vi var mycket på psykiatrin, hon låg inne mycket och sådär. Och jag blev bara räddare och räddare och räddare. Och slutade också göra allting som jag mår bra av. Jag till och med slutade lyssna på musik, så jag blev helt liksom bara stack i jättejobbiga känslor. Och så kom det bara som en blixt från klar himmel att jag har verktygen. Jag vet hur jag kan liksom ändra på mitt eget mående och hjälpa min dotter. Och då var det som att himlen bara öppnade sig och så kom allting till mig igen. Och då började jag använda attraktionslagen för den sakens skull. För det handlar om att liksom, vi kan alla förändra vårt sätt att tänka bit för bit, steg för steg. Och jag hade givetvis använt mig av attraktionslagen för att skapa väldigt mycket fantastiskt. Vi hade byggt ett stort underbart vitt hus ute i Särö och jag hade lyckats med min karriär och allt så här. Men när du står där och det käraste i livet mår så dåligt så du inte vet om hon ska leva tills imorgon, då har det andra ingen betydelse. Och då började jag jobba liksom med min egen rädsla och började gå över till tacksamhet. Jag var tacksam för varje dag hon levde istället för att vara rädd för att hon inte skulle orka vara kvar här. Och då började jag må bättre och bättre. Och sen är det så här att en hemlighet med attraktionslagen, det är att du kan bara skapa det du kan föreställa dig. Ingenting annat. Bara det du kan visualisera inom dig genom känsla och en bild. Och då visste jag det. Jag såg min dotter må bra en gång igen. Vi var 7 år i helvetet med droger och allting. Men jag såg henne efter den tiden. Och då visste jag 100% i mitt hjärta att hon kommer att klara det här. Och tack vare att jag visste det så kunde jag vara den här the tough love till henne. För jag visste att jag tappade inte. Vi klarar det här. Åren får gå, men du kommer att fixa detta. Och efter det, eller i det någonstans där tidigt tror jag, så åkte jag till Grekland. Det bara kom till mig, min själ talade till mig. Jag kände att jag måste göra någonting. Och min själ sa till mig att åk till din bästa vän i Aten, hon väntar på dig. Så jag åkte dit och var där i en vecka. Och kom hem och kände att jag vill förändra hela mitt liv. Jag var inte lycklig, det var tomt, det var sorg. Så jag började förändra hela mitt liv steg för steg, bit för bit. Och kände att vi som har ett liv, vi är också skyldiga att leva det. Och då använde jag mig av attraktionslagen. Och jag kunde skapa ett liv som andra bara kunde drömma om i just det här frihet, glädje, tacksamhet. Sen skrev jag min första bok, Lev din dröm.
Vilken historia.
Ja, den är stark.
Ja, verkligen. Den Men vad det. Härligt att höra att det blev bra till slut ändå.
Ja, det blev fantastiskt bra, men det var 7 år i helvetet.
Du, vi ska lämna dem för en stund, för nu säger min själ till mig att det är dags för mig och låta dig använda sin fantasi lite grann, och det ska vi göra i musikens tecken när du nu ska få bege dig till en öde ö, och där ska du vara i ett helt år, och du får bara ta med dig en enda platta till den här öde ön. Och då undrar jag naturligtvis, vad blir detta?
Det var en kluring, Anders. Den var jätteklurig.
Själen är klurig.
Ja, det var väldigt en enda platta. Jag skulle ju ta med mig någon platta med mantrasånger. Det bara är så, för jag skulle verkligen behöva det där. Meditation och mantrasånger.
Finns det någon speciell artist som sjunger sånt som är bra, eller?
Sirgun Kaur. Hon är den bästa. Sen, alltså, om det skulle gå att få byta plattan mot min gitarr så skulle jag ju hellre byta där.
Du skulle hellre ta med dig gitarren än en platta?
Ja.
Du får ta med dig båda då, så då vet vi med säkerhet att då överlever du på den här ödön.
Yes, tack.
Ja. Nu ser du, så undrar jag vad du har valt till ditt första låtval idag, för det ska vi komma in på nu, som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och vad du eventuellt har för minne eller känslor kopplade till den här låten.
Ja, och om jag ska bara ta lite som en röd tråd bakåt här i vårat samtal så här länge, så har jag alltid engagerat mig mycket för människor som har det svårt. Det har alltid varit jätteviktigt för mig. Och vi vet ju att många människor har det tufft. Alltså psykisk ohälsa, ångestproblematik och framförallt våra unga människor. Och det har alltid engagerat mig. Jag har alltid velat på något sätt kunna hjälpa till. Och jag beundrar människor som vågar vara annorlunda. Och som också vågar liksom stå i sitt annorlunda skap. Kanske i sina psykiska sjukdomar och allt vad det är. Så den första låten, det är till en kvinna, en världsartist som har då en psykisk diagnos, psykiatrisk diagnos, bipolär. Och jag fick möjligheten att vara och lyssna på henne på Ert West för ett antal år sedan. Och det var spöregn och Slottsskogen var som en leråker och många hade gett upp och begett sig hem. Och jag stod där, min man han gav upp för länge sedan, men jag stod kvar. Och i det här kalla sommarregnet liksom, och det droppade över ansiktet, så fick jag lyssna på Sia. Och den låten som jag väljer, det är Chandelier med Sia då. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Till I know it's gone. I'm gonna swim
Alltså, själen i hennes röst, verkligen, och när hon sjunger det här också, att hon slänger sig ut den här takkronan och man bara 1, 2, 3 drink, så här hur hon tappar det liksom. Och hon är så kraftfull i sin röst, hon är så skör på något sätt och så superstark. Och jag beundrar hennes mod, och när jag var och lyssnade på hennes Slottsskogen, det satt en person på en stol på scenen helt stilla. Jag kan inte säga att det var Sia. Jag vet inte om det var någon som satt där och hon faktiskt var bakom. Och det är modet att ge sig ut och bli världskändis och samtidigt kämpa med din psykiska ohälsa. Alltså jag tycker det är helt otroligt. Och varje låt hon sjunger så påverkas jag så mycket av hennes röst liksom.
Mm. Fantastiskt. Du, vi fortsätter i musikens tecken, men dock i ett annat scenario nu, för att nu tänker jag att du går där hemma och städar och radion är påslagen och helt plötsligt så dyker det upp en låt där som inte alls ger dig några energier. Ja, de är till och med så dåliga så att du per omgående känner att nej, det här åker av eller jag byter kanal.
Ja, och jag fnittrar lite för jag känner att det är nog mycket som åker av där direkt, men yes.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Alltså, jag står inte ut med att höra jazz. Jag blir så stressad, hela själen bara krullar sig.
Ja, då är det jobbigt om själen krullar sig.
Ja, eller hur?
Då stänger man av. Ja. Du, vi ska gå vidare faktiskt i ännu mer musikens tecken, därför att nu undrar jag vem som skulle kunna få den stora äran att skriva låten eller visan om Helena Magdalena.
Melissa Horn.
Mm-hmm. Mm. Det var rappt svarat.
Ja, för det är som att väldigt många av hennes låtar skulle jag kunna bara säga att that's me.
Sol har landat i mitt knä och gått sönder. Och våra rader trillar ur och ligger kvar. Det finns en fara i att aldrig hitta vägen. Och det finns något vackert med att vandra den ändå. Och hur ska det gå?
Så hon skulle kunna förmedla låten om mig på ett helt fantastiskt sätt.
Mm, det är jag helt övertygad om.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu ska vi gå in i ett helt annat scenario, därför att nu är jag nyfiken på följande. Du ska ha en middagsgäst hemma hos dig. Det får vara precis vem som helst, död eller levande. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta vem det hade varit, vad ni hade ätit och till vilken låt det här nu hade fått utspela sig med i bakgrunden.
Mm. Ja, tänk vilken möjlighet egentligen. Det finns ju en hel del personer som hade varit jättespännande att prata med, men jag väljer Jesus.
Helena Magdalena och Jesus?
Yes.
Nu snackar vi. Så in i själen. Du, vad hade du bjudit Jesus på till middag?
Något gott amaronevin och lite bröd och oliver och lite grönsaker. Det hade vi fått.
Mm. Mm. Och vilken låt får nu ligga i bakgrunden till den här fantastiska middagen?
Det finns en låt, jag vet inte artisten, men det finns en låt som heter Oceans. Det är en sån hillsong då som man använder sig av inom religionen mer. Den är en så himla snygg låt till den här bjudningen. Mm. Wow. Mm.
Vad var din första fråga du hade ställt till Jesus?
Jag hade verkligen velat prata med honom om Bibeln. Om det som står där stämmer överens med det som är hans uppfattning. Det är min första fråga.
Mm. Undrar vad han hade svarat på det?
Ja, precis. Man kan ju fundera på egentligen hur mycket han kände till av det där. Men jag tycker det här har varit jättespännande att sitta och prata med honom. Och det är ju så att jag har ju tre döttrar och tre dotterdöttrar också. Jag har massa tjejer. Och min mellandotter läser till präst. Och när hon var yngre, hon blev troende väldigt tidigt. Och hon hade sina upplevelser, så jag förstår att hon blev det. Jag förstod att kyrkan är hennes väg. Och då brukade hon få frågan, är dina föräldrar troende? Ja, svarar hon. Pappa han tror inte på något och mamma hon tror på allt. Och det är ju lite så att jag har ju varit en sökare inom religionerna och olika livsfilosofier och sådär. Och vi har ju väldigt intressanta samtal hemma just om det här liksom med kyrkan, med det här med nyandliga eller gammalandliga skulle jag ju säga då. Och Jesus är ju en så himla central punkt på något sätt. Jag har alltid sagt att jag tror på Jesus och jag tror på någon sorts Gud. Men jag har haft jättesvårt att förlika mig med hela kyrkan, om man säger, hela religionen liksom.
Mm.
Ja, det skulle vara intressant.
Mm. Och någonting som ska bli jätteintressant nu, det är att få lite svar ifrån dig som definitivt inte står i Bibeln. Och det ska du få avslöja när vi hör den här signaturen. Fem snabba ja. Är du redo, Helena?
Yes, I am.
Härligt. Då kommer den första här som lyder: vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Sämst bland de bästa.
Det var rappt svarat.
Ja, dels är jag är ingen tävlingsmänniska. Jag är ingen vinnarskalle överhuvudtaget. Men jag älskar att lära mig av andra människor. Tänker jag, de som är bättre än jag. Tänk vad jag kan lära mig av dem då.
Mm, absolut. Mm. Verkligen. Vi tar fråga två som lyder: vara helt blind i en månad eller helt döv i en månad framöver?
Ja, det får ju bli helt döv. Musiken hör jag inom mig och jag kan ju sjunga ändå. Men jag skulle inte kunna klara av att vara blind. Då kan jag inte arbeta. Jag kan inte skriva böcker. Jag kan inte ens gå ut.
Nej.
Mm.
Mamma till Leif och Billy eller fru till Ove Sundberg i Solsidan?
Jag kör mammarollen där, tack.
Ja.
Ja.
Den blir utmanande kan jag säga dig.
Jajamensan, det fixar vi.
Ja, härligt, ja. Härligt. Kunna se in i framtiden eller ändra i det förflutna är ju en fråga som du inte borde få, men du får den ändå.
Ja, den är klockren. Se in i framtiden.
Mm, för det kan du ju redan.
Ja, jag gör ju det hela tiden.
Ja.
Ja.
Ja. Så den var enkel. Surströmming eller inälvsgryta på tallriken i en vecka framöver är kanske inte lika enkel.
Nej. Oh, jag ser ju allting i bilder, du vet. Så jag ser ju det här, den här maten också. Men jag får ta den här inälvsgrytan. Jag får köra på det. Vi kör en vecka sen, jag är vegetarian resten av livet.
Ja, det känns så.
Mm.
Du, nu tar vi oss till en annan fråga här som är av lika viktig karaktär, tänker jag. Och det är nämligen att jag undrar vem som är din musikaliska husgud.
Ja, jag blir lite kluven. Egentligen så skulle jag nog kunna säga Melissa Horn. Jag älskar hennes musik, men samtidigt så lyssnar jag ju hela tiden på mantrasånger. Så egentligen så är det nog Sirgun Kaur egentligen som är min husgud.
Mm.
Ja, husgudinna då.
Så får man ju kalla det
så
då.
Så får man ju säga.
Mm. Och den är ständigt på?
Japp.
Mm. Hur använder du den musiken?
För att stilla mina känslor, ofta faktiskt. Det här med mindfulness, meditation, men också när jag jobbar, när jag skriver. Jag kan ju sätta på så här blandade, och jag kan lyssna på hårdrock och pop och rock och allting sånt där. Men då är det mer när jag gör aktiva saker, typ ut och går eller lagar mat eller så här. Men när jag ska komma till ro och skriva och tona in och så här, då kör jag Sirgun Kaur.
Mm. Jag tänker att du lever ju egentligen två slags liv. För det, du var ju en i din yrkesroll där. Men sen är du ju mamma och mormor och allt vad det är för någonting. Det är lite skilda världar.
Mm, det är ju det. Och tack och lov, jag är så oerhört tacksam för min familj. Jag har ju också en man vid min sida, men vi har inga gemensamma barn. Han har två barn, men jag har mina tre döttrar och vi är verkligen supertajta. Och så har jag då tre små dotterdöttrar och vi är också supertajta. Och det är så skönt också att få vara den här mammarollen och mormor. Jag minns den natten när jag blev mormor 2015, den 13 april. Spöregn på Östra sjukhuset. Och så lyssnade jag på Bruce Springsteen faktiskt, Dream Baby Dream. Den natten, den gick bara runt under min dotters förlossning. Och så kom det här lilla barnet och så la de det i min famn. För min dotter var lite illa där en tag. Och så sjung vi, eller jag sjung då, Dream Baby Dream. Och då kände jag att det här är en helt ny roll i livet. Och så blev jag så här, jag måste nog växa upp nu. Jag måste börja ta saker och ting på allvar. Jag måste bli en mormor liksom. Mm, det var en stor omställning.
Ja, jag kan tänka mig det, men jag har inte lyckats att bli, ja, mormor kommer jag ju kanske aldrig att bli, men varken morfar eller farfar, men det kanske kommer.
Det får vi hoppas, och det är verkligen, många ser ju det så här lite klyschigt, att det är livets efterrätt, men ja, men det är verkligen livets efterrätt. Det är så underbart att vara med de här nya små liven liksom.
Mm. Mm. Vad skulle du säga att många inte vet om Helena Ivekrans Nett?
Många vet nog inte att jag också är en väldigt vanlig människa. Så, jag har ju många människor omkring mig givetvis som jag hjälper och som har lyssnat på mina böcker och så här. Och där är jag ju hela tiden liksom mer just den här spirituella personen och mycket visdom. Och det är ju en stor del av mig, men jag är ju också en helt vanlig människa. Jag går på John Scott, så jag tar en öl, jag kollar på fotboll, hänger med familjen, hänger med mina kompisar. Och sen att jag är väldigt blyg, det är nog inte någon som vet det. Jag är superblyg privat.
Ja, det var du inte den där sommaren i alla fall.
Det är lite skillnad då. Tänk att det fanns en tid när jag inte var det, var kul.
Mm.
Jag vill ha tillbaka det där, känner jag. Mm.
Du kanske avslöjar det lite här, men ja.
Ja, det går bra. Vi bjuder på den, Anders.
Vi bjuder på den, ja, det gör vi. Med tanke på ditt yrke och sådär, så skulle jag ju också vilja fråga dig, hur ser då världsbilden ut idag om man tolkar stjärnorna?
Tolkar man stjärnorna, vilket jag ju har gjort då, jag delar ju inte med mig så mycket av just det här med världshoroskopet och så. Jag tittar ju mycket på det själv, ibland så gör jag något blogginlägg, men det är inte det riktigt som jag jobbar med. Men jag skulle säga så här att vi är ju mitt inne i en enorm förändring, och jag har också skrivit om detta flera år tillbaka just på bloggen då, att Vi kommer att gå igenom väldigt utmanande tider nu när saker och ting dras till sin spets på något sätt. Och vi känner ju också att det är ett oerhört, oerhört spänt läge i världen. Men jag har också mycket hopp framåt. Jag skulle vilja säga fram 2025-2026. Då känns det som att vi går in i en betydligt ljusare tid än den som vi har just nu. Det är riktigt stora spänningar. Och jag brukar säga så här, så länge jag kan se det i stjärnorna så känner jag någon sorts trygghet i det ändå. För då är det ju som att det finns en större mening med det som sker. Och jag tror att vi verkligen behöver förhålla oss till någonting nu i de här sista åren som har varit oerhört speciella då. Först med pandemin och sen Ryssland, Ukraina och nu som det ser ut i Mellanöstern givetvis. Och terror nära som vi påverkas också med fotbollen då som fruktansvärt. Så ja, trots att det ser ut som det gör så astrologiskt i alla fall, det kommer ljusare tider. Redan 2024 känner jag för Sveriges del att det är ljusnar, men framförallt 2025-2026.
Det låter ju väldigt förhoppningsfullt.
Mm.
Du, vi ska ta oss ifrån det faktiskt till en uppgift som du ska få här idag. I ditt tecken. Och din uppgift blir här nu att placera ut olika stjärntecken som du känner till som här passar in under respektive karaktär. Och då pratar jag om Snövit och de sju dvärgarna. Och då undrar jag lite granna så här, vilket utav alla stjärntecken skulle kunna få representera kloker?
Jag ger det till Vattumannen då.
Härligt, ja. Känner jag mig kloker.
Yes, gör det.
Du, vi tar oss ifrån Vattenmannen och kloker och till dess raka motsats och då hamnar vi hos en toker. Vilken planet får det bli eller stjärntecken?
Skytten.
Skytten får bli en toker.
Japp.
Ja. En trötter då?
Oxen.
Oxen får vara en trötter.
Japp.
Ja. Och butter då?
Stenbocken.
Stenbocken får vara en butter.
Ja.
Och glader då?
Tvillingarna.
Tvillingarna får bli glader.
Ja.
Och från tvillingarna och glader så tar vi oss nu till blyger.
Och då kör vi skorpionen där.
Skorpionen får bli det, ja.
Mm.
Och den sista här nu, det kan ju bli väldigt intressant. Vilket stjärntecken får då representera prosit?
Jungfrun.
Jungfrun?
Ja.
Ja.
Mm.
Jungfrun är ofta förkyld.
Ja, och sen så har vi Snövit.
Mm. Snövit. Vem får den?
Det är definitivt kräftan.
Kräftan.
Kräftan, hon tar hand om alla barnen, hon tar hand om alla dvärgarna. Klockrent, vad kul, gud vad roligt det här var.
Ja.
Ja, men det är klockrent.
Spännande. Undrar om det är många som sitter där ute nu och hör det här och håller med om detta.
Ja, förlåt stenbockarna.
Ja, vad var de?
Buttra.
Buttra, ja. Ja, just ja. Det. Du, vi tar oss ifrån de här sju stjärntecknena till ett helt annat tecken och det är nämligen dags för ditt andra låtval här för dagen som jag är minst lika nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och givetvis inte minst varför.
Mm. Ja, det här med låtvalen, det var ju faktiskt en väldigt klurig och svår uppgift. Men den här låten, den kom direkt. Det var så klockrent och så kände jag, nej men ska jag ta den? Men jag rannsakade mig själv i flera dagar faktiskt. Och den här låten kan jag nog säga att jag kan inte leva utan den. Och det är November Rain med Guns N' Roses.
Har du något speciellt minne till den?
Ja, en egentligen väldigt olycklig kärlek. Jag har inte upplevt så många sådana i livet, tack och lov. Men då var det typ 93-94 där. När jag träffade en person och jag blev bara så handlöst jätteförälskad. Och så var det lite... Det blev lite missförstånd på vägen. Så den här personen upplevde att jag nobbade honom. Så han började träffa en annan tjej. Och det var väldigt ledsamt. Och det var superjobbigt. Det var olyckligt kär. Och det var verkligen så här första gången i mitt liv. Och då lyssnade jag på den här. Och så sjunger de ju I know that you can love me when there's no one left to blame. Och till slut så lade jag ner den här kärleken och kände att nej, jag struntar i det här liksom. Och så träffade jag min första man då, ganska snart efter. Och vi var ett par i 14 år, fantastiskt. Och fick flera barn tillsammans och familj och sådär. Och sen precis när vi hade skilt oss, då dyker den här kärleken från tidigt 90-tal upp igen i mitt liv. Och så vi blev ett par då. Till slut. Och vi höll ihop där i några år och lyssnade på November Rain med Guns N' Roses. världens vackraste kärlekslåt, men också omöjligheten i det här med kärlek, och ja, den sätter ord på så mycket.
Känner du olycklig kärlek i kroppen nu när vi satt här och hörde denna låten?
Ja, jag kommer liksom i kontakt med mig, vem jag var när jag var yngre där och den här tiden. Och jag tycker texten är så fantastiskt bra. Do you need some time on your own? Mm. Ja, den är bäst, eller hur?
Ja, den är bra, det håller jag med om. Ja. Jag har dock ingen olycklig kärlek till den låten, vad jag kan minnas.
Nej, vilken tur för dig.
Vissa saker ska man ju förtränga också.
Eller hur?
Mm. Ja, så är det. Jo, Helena, det är ju så här att du har ju skrivit ett antal böcker. Vi var ju inne på det, en av dem förut, men du har ju skrivit fler böcker efter det.
Mm. Det har jag gjort. Jag har skrivit 5 böcker och varit medförfattare i en. Och nu har jag dessutom precis skrivit färdigt en astrologikalender som kommer 2025 i samarbete med Burde och tidningen Nära. Så jag är en skrivande person, jag älskar att skriva.
Mm. Mm. Var hittar du all din inspiration någonstans?
Den finns där hela tiden. Jag har alltid älskat att skriva. Jag skrev mycket när jag var liten också. Jag skrev noveller och dikter. Och jag skrev väldigt mycket låtar, väldigt mycket sångtexter och sådär. Så ja. Sen älskar jag givetvis att se nya platser, möta nya människor någon annanstans. Det inspirerar mig mycket. Och du vet, när man sätter sig på ett flygplan, man åker till, jag är mycket i Grekland och jobbar mycket i Grekland. Det inspirerar väldigt mycket. Det är ju inte lika kul att köra så här bara vanligt jobb hemma en regnig november liksom. Men inspirationen finns där hela tiden, och jag tror också att det är det som man författare också kanske bygger upp det där lite, att när jag bestämmer mig för att skriva så sätter jag mig ner, och musiken pratade vi om innan då, jag har alltid musik, jag har alltid hög musik riktigt högt i öronen så här. Så börjar jag skriva, då kommer inspirationen, för den är där hela tiden för oss alla, tror jag.
Mm. Mm. Gäller bara att plocka fram den kanske?
Ja, precis.
Ja, jag kan ju avslöja det att jag försöker ju i allra högsta grad själv här nu med min kommande bok.
Mm, så spännande. Vad inspirerar dig då?
Ja, men typ sådana här möten. Mm. Men faktiskt också det här med just med podden, att man får träffa så mycket olika människor som har så mycket olika relationer till någonting som ändå är gemensamt för oss alla, nämligen musik.
Ja, precis, som plockar fram så mycket och så mycket minnen och engagemang på något sätt som musiken gör. Men vad spännande för dig nu att du skriver.
Ja, det är inte dåligt.
Nej, superkul. Mm. Det ska bli så härligt att läsa det här sen, tycker jag.
Får vi hoppas. Jo, men en sak som jag undrar, det är ju om det kommer människor till dig så här och vill ha reda på någonting som du kan se eller har skett eller vad det nu kan vara.
Ja, hela tiden. Det är ju det jag arbetar med. Så jag guidar och vägleder människor oftast i alla fall 3 dagar i veckan. Och det har alltid varit så, eller det har varit så under lång, lång tid egentligen. Och har ofta tyvärr kö på just mina samtal. Jag tar emot här i Göteborg och jag tar emot då på ett ställe i Stockholm. Men jag jobbar väldigt mycket i telefon. Och det är ju vägledning, jag ser ju in i människans framtid. Och hur det går till har jag inte en aning om, jag har alltid bara gjort det. Och de återkommer ju 80% i stamkunder liksom.
Mm. Det tyder ju på att du i så fall säger någonting som stämmer, tänker jag. Annars hade de väl inte kommit tillbaka?
Nej, det är ju så. De kommer ju inte tillbaka och säger, hallå, ingenting stämde, jag ger det så. Utan de kommer ju tillbaka. Och många då har ju liksom med det här, kanske lite vanliga, kärlek, arbete, hälsa, pengar. Det är ju liksom de här 4 klassiska på något sätt. Men jag möter ju också människor som, det kan vara människor som kommer med stora drömmar och säger att du, jag har en dröm här, tror du att jag kan lyckas med det till exempel? Och det kan också vara människor som kommer som har förlorat precis allting, som inte riktigt vet vart de ska vända sig. Och det är människor ur alla delar av samhället och med alla möjliga professioner liksom. Det finns ingen sån här standard, det är vi som går till medium, utan det är rakt över. Det är fler kvinnor, men det kommer också män.
Mm.
Och jag tycker att varje möte berikar mig väldigt, väldigt mycket. För jag har lärt mig så mycket och jag får ta del av. Jag är ju en väldigt känslig person, så jag känner ju ofta med mina klienter då. Och vissa går ju över tid också ganska tätt. Och då kallar jag det för intuitiv terapi. För jag är ju också då utbildad i botten och kan jobba med lite svårare saker i livet. Och jag påverkas jättemycket av det som jag får höra av mina klienter, vad mycket människor upplever där ute som man kanske inte vet. Man kanske förlorar ett barn eller ens partner kanske har bedragit en och lämnat en och man står kvar i ett tomrum och sådär. Och jag älskar verkligen att hjälpa människor på bästa sätt liksom.
Mm. Är det mycket sånt liksom, om någon kommer och frågar, är min gubbe eller fru otrogen?
Nej, jag skulle inte säga. Det finns de som frågar det. Men det är inte jättevanligt, utan det är snarare vanligt att man kommer när det har uppenbarat sig. För då står man ju där mitt i livet. Man kanske har en karta ritad för framtiden tillsammans med sin partner och sina barn och kommande barnbarn. Och man vill kanske ha lägenhet i Spanien eller vad man har för planer. Och så plötsligt så är hela den kartan borttagen för en. Och man får börja om, liksom, var ska jag bo? Hittar jag någonstans att bo ens? Hur kommer det gå för barnen? Kommer jag att träffa kärleken någon gång igen? Alltså det är sådana här avgörande, livsavgörande förändringar i människors liv då.
Mm.
Och människor kommer ju också ibland i förtvivlan som kanske har fått tuffa diagnoser och vet att livet håller på att rulla ut. Och då kommer man ju kanske just för att försöka förstå vad det är som händer efter när vi lämnar vår fysiska kropp. Vad är det som händer då liksom? Många kommer ju för att försöka möta någon i andevärlden. Man kanske har förlorat sin kärlek eller barn eller mamma, pappa. Och man vill komma då och träffa dem från andra sidan och sådär. Så det ser väldigt olika ut.
Mm, det kan jag tänka mig. Har du något sånt där exempel på när du känner att du med din förmåga verkligen har varit med och gjort skillnad?
Jag har många exempel. Utan att vara kaxig nu, men... Jag har väl upplevt det att jag ibland är det här sista halmstrået. Så ibland så kan jag känna att det nästan blir som en tyngd på mina axlar. Att mina ord väger så tungt för en människa. Nu är det oftast inte så i samtalen, men det händer ibland. Och framförallt när jag fortfarande jobbade som chef på socialtjänsten. Då hade jag ju min dotter som tyvärr höll på med droger och sådär. Och hon hade ju många trasiga unga människor runt sig. Och de började ju komma hem till mig. Jag vägledde dem då när jag var ledig, liksom kvällar och helger och sådär. Och då vet jag också det att vissa av de här personerna kunde jag vägleda och guida. Och på något sätt också pusha på. Så de gick ut ifrån mitt hus och började förändra sina liv. Och det kanske var avgörande för att de skulle överleva och klara sig.
Mm.
Så det är mina andliga barn kallar jag dem. Jag har framförallt en andlig son i Alingsås som heter Daniel som kom in, du vet, sådär. Ja, han var riktigt, riktigt lost i livet och gick ut därifrån med ett nytt hopp och vände sitt liv. Och jag träffade ju många trasiga ungdomar under den tiden och tyvärr så lever inte alla längre. Men jag har försökt att kunna göra så mycket jag kunnat för dem jag kunnat hjälpa.
Mm.
Sen är det är ju många som kontaktar, men jag kan ju också liksom fjärrskåda då det här. Jag kan se över avstånd.
Vad menar du med fjärrskåda?
Det betyder att man ser över avstånd då, så människor kan höra av sig till mig. Du, jag hittar inte min klocka, eller så har du, vet du var jag har lagt bilnyckeln eller så här. Och många kontaktar mig för att jag ska söka efter människor. Djur gör jag ibland, människor söker jag inte efter, för i och med att vi, i alla fall jag har inte det, jag har inget samarbete med vare sig polisen eller missing people, och därför vill jag vill liksom inte gå in i det, men jag erbjuder ju alltid min hjälp till den här fruktansvärt förtvivlade anhöriga då. Ett samtal kanske, eller ibland bara en varm kram, eller jag finns och sådär. För när jag får frågan om jag kan se, kan du hitta det här liksom? Så får jag ofta sådana här ögonblicksbilder då, det kommer så här jättekorta snabba. Och jag kan också ibland få det just om det är personer som har försvunnit. Men det är inte jag som ska förmedla det till anhöriga, jag jobbar inte på det sättet.
Mm. Nej, jag kan tänka mig att det är många olika typer av frågor som folk vill ha svar på.
Mm. Det är det. Och många olika kulturer också måste jag säga. Jag har ju en mångfald bland mina klienter och det är också jätteintressant hur annorlunda det kan se ut. Ifrån vissa kulturer så tror man ju att man har förbannelser och att man är liksom satt under förbannelse och sådär. Och vissa har ju onda ögat och så här. Så det är också jättespännande, berikande att se vad man har med sig liksom.
Mm. Absolut. Och någonting som ska vara lika spännande och berikande härnäst, det är att ta reda på vem Helena Magdalena skulle ha dansat med i en Let's Dance-final. För nu är du verkligen i final där. Och nu vill jag veta med vem du hade dansat och givetvis då till vilken låt det här nu hade fått utspela sig.
Japp, och jag skulle vilja ha dansat med Tony Irving.
Tony Irving?
Yes.
Ja, spännande. Det är ingen tidigare som har sagt kan jag informera dig om.
Min mormor var dansare. Hon levde för att dansa i hela sitt liv. Och hon var med i gingen där till Let's Dance under flera säsonger. Och hon skrev till mig på sms så här att jag har varit iväg nu på någon av båtarna där uppe i Stockholm. Och jag har dansat med Tony Irving. De kände ju varandra lite. Så det är hennes minne som jag kände. Jag vill också dansa med Tony Irving. Han verkar vara så trevlig. Och då skulle jag vilja dansa till en låt som heter Obsession. Så då skulle vi köra lite så här bachata, kizomba dans jag och Tony Irving. Det hade varit superkul.
Det är jag alldeles övertygad om. Och frågan är nu vad den övriga juryn skulle säga. Skulle de våga gå emot dig och Tony där i en Let's Dance-final? Jag tror knappast det.
Alltså grejen är ju den att jag tänker att vi kör kizomba. Det är ju en dans, jag tror att den kommer från Afrika från början. Och då är det ju, man dansar ju väldigt, väldigt nära och så är det ju mannen då som får föra här. Så kvinnan är bara lite mer lealös och följer. Så att jag sätter all min tillit till Tony Irving. Han gör ju att vi lyckas med det här helt enkelt.
Ja, jag tror dig.
Så ska jag släppa mitt kontrollbehov också och bara glida med det.
Ja, det kommer säkert att bli bra.
Ja, eller hur?
Du, om du nu hade varit i min roll här som programledare för podden Två låtar och en kändis så är jag faktiskt ganska nyfiken på vem som hade varit din favoritgäst.
Den är klurig alltså.
Mm.
Det måste jag säga. Jag tycker den är jätteklurig. Ja, men nu vet jag. Jag tycker det skulle vara jättekul att podda med Miriam Bryant.
Ja, varför inte?
Härlig energi den tjejen har. Så hon god göteborgare också. Och också väldigt snabb, liksom snabbtänkt och klurig. Henne skulle jag ha tagit, Miriam Bryant.
Ja, vi får se om jag kan lyckas med den bedriften. Men det hade ju varit en fantastisk gäst att ha med här i podden.
Ja, verkligen.
Du, vi tar oss ifrån det jättebra tipset till att fråga om ett tips som du skulle kunna få dela med dig av till alla lyssnare.
Lev nu, dö sen.
Alla Miss Li.
Ja, precis. Jag kände det. Alltså efter de här sista åren som har varit väldigt, väldigt annorlunda för oss. När vi såg hur hela världen förändrades inför våra ögon. Så hoppas jag på något sätt att vi alla liksom har med oss det. Att vi ska inte skjuta upp allting. Vi vet inte hur det ser ut imorgon. Utan lev nu. Förverkliga dina drömmar nu. Ring det där samtalet nu. Gör det du längtar efter nu. Vänta inte.
Mm.
Mm.
Kloka ord. Du, vad innebär då ordet livskvalitet för Helena Magdalena?
Livskvalitet för mig framför allt är frihet. Att jag är fri att styra över mina egna dagar. Jag arbetar väldigt, väldigt mycket men jag känner en frihet i det. För jag väljer när jag ska arbeta och varifrån. Jag har ju eftersträvat här att vara digital nomad. Så jag kan ju jobba var jag vill i hela världen. Sen är ju livskvalitet givetvis att omge mig med min älskade familj. Och mina nära och kära och mina vänner. Det är mycket livskvalitet. Och hälsa. Att få vara frisk och hälsosam. Och att vara utomhus. Jag älskar att vara utomhus och promenera och sola och bada och allting sånt här. Så när jag var yngre då var nog livskvalitet mer det här bekväma, bo i en stor snygg villa och köra stor bil och karriärist och sådär. Och det är också livskvalitet, jag vill absolut inte ta bort det. Utan det kommer liksom kanske lite i andra hand bara. För det finns så mycket att njuta av i varje sekund. Mm.
Absolut. Visst är det så. Du, vad kan vi då förvänta oss av dig här i framtiden? Är det fler böcker på gång eller är det andra projekt som vi bör känna till?
Jag har ju de senaste 1,5 åren skrivit 3 böcker nu då. Så jag har ju lite massproducerat. Och så har jag då gjort den här astrologikalendern som kommer. Den kommer alltså 1 september 2024 kommer den ut. Och det är ju Burde då, så det är ju ICA Maxi och alla bokhandlar och sådär. Och så går den också internationellt. Och jag kommer att göra ett par projekt till internationellt. Så jag kommer att vara mer över i USA. Åka runt lite på turné där tillsammans med min agent då, Fia Hammarström. Men det är ju ett par böcker till som vill bli skrivna, så att när det finns lite möjlighet nu i vintermörkret så kommer jag säkert att börja skriva på både sjätte och sjunde boken. Det är några till som ska komma här, känner jag.
Spännande.
Mm.
Och om man nu vill ta del av det du skriver, vad beställer man eller köper man de böckerna?
Böckerna finns överallt i alla nätbokhandlar, Bokus och Adlibris och det här. Och boknummer 1 och 2 och 4 finns som ljudböcker då också på alla Nextory och Storytel och allting. Och boknummer 3 är på väg ut också som ljudbok. Så det är väldigt lättillgängligt med mina böcker.
Det ska bli intressant att följa. Du, nu tänker jag också att jag ska passa på att fråga dig här innan vi slutar dagens härliga avsnitt hur dina morgonrutiner ser ut.
Mina morgonrutiner, det var så när mina yngsta tjejer bodde hemma. Det sista där när de var tonåringar så hade vi bara ett badrum. Så jag fick inte lov att gå upp förrän 7:20. Utan de skulle vara uppe där innan och snurra runt och sådär. Och det där 7:20, det lever kvar hos mig. Så jag går upp 7:20, fixar jättegott kaffe. Kaffe är mitt liv. Och så, ja, nu när det är lite mörkt ute tänder jag lite ljus och sådär. Och så sätter jag mig vid datorn och börjar jobba.
Mm. Mm. Och det jag fiskade efter här, det var ju om kaffet är någonting som är viktigt för dig på morgonen.
Det är ju det viktigaste av allt.
Mm.
Ja, verkligen.
Så bra, för då är det ju nämligen på det viset att jag ska be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och det är med en mugg som jag sträcker över till dig och som det står två låtar och en kändis på. Och givetvis har du också fått ditt namn ingraverat som ett kärt och trevligt minne ifrån denna poddstunden.
Jättefin, gud vad fin, vad mysigt, vilka härliga blå färger. Jag kommer älska den här, det blir min nya favorit nu varenda morgon så ska jag tänka på dig.
Ja, det låter härligt. Och till er kära lyssnare så får ni fundera på vem som eventuellt skulle kunna vara min nästa gäst. För det vet jag inte riktigt själv ännu, så det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.